Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Lilla Namos stad. Jag är stadsplanerare på Ramböll där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Och just det, vi har ju också kul här. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Hej Adel!
Hej!
Vad kul att ha dig här.
Tack.
Du är grundare till kafferosteriet Kers. Du är också grundare till pizzerian Pizza som ligger i Hornstull. Det råkar också vara så att din pappa och dina två bröder har restauranger. Ni har Maxos på Kungsholmen, Falafelbaren och A Bowl i Mariatorget och Pita som ligger i Skanstull. Och när jag skrev ner det här så känns det som att ni har ockuperat Södermalm. Med en liten avstickare på Kungsholmen. Men er familj har en viktig roll i egentligen synen på arabisk eller palestinsk mat, tänker jag, här. För du är inte bara en Södermalmsbo, du har också bott i Palestina, där du har dina rötter. Berätta lite om varför mat har varit viktigt för dig.
Ja, alltså mat på ett sätt är ju överlevnad. Få i sig kalorier för att klara dagen. Men för oss i vår familj har maten varit liksom en förlängning eller som ett sätt för oss att hålla fast vid var vi kommer ifrån. Och även i Palestina så har maten varit någonting, alltså det är inte alla familjer i Palestina som lagar massa mat heller. Man kan lätt ha den bilden liksom som svensk. Liksom. Även om en average palestinsk familj kanske lagar mer mat än en average svensk familj. Så i våran familj i Palestina så var min farmor väldigt, väldigt duktig på att laga mat. Och, så att det är liksom vårat arv har det blivit.
Mm. Och innan vi egentligen går in mer på att prata mat och kaffe så ska vi faktiskt prata om Södra station, om Södermalm. Och det var därför jag nämnde just det här, att ni har ockuperat Södermalm, men ni är också därifrån. Södra station var liksom dåtidens största bostadsprojekt i slutet på 70-talet. Och det var en av de stora obebyggda markområdena inne i stan. Och man byggde nästan 3000 lägenheter för typ 10 000 personer. Det låter jättemycket. Alltså hur var det att växa upp där som barn?
Det var underbart. Det var helt fantastiskt att vara den generationen som fick växa upp i det projektet. Med alla gårdar, med alla olika människor som växte upp där, som bodde där, olika bakgrunder. Så det var ett lyckat bostadsprojekt som jag vet inte om det finns något sånt idag. Men det var en alltså det var bara nice.
Mm. För vad var det som var så himla speciellt då att växa upp där?
Alltså, det är så att det var närhet överallt. Det var många barnfamiljer som jag tror blev liksom prioriterade till att få bostäder. Så det fanns liksom ett telefonsamtal så hade man liksom ett snöbollskrig eller en fotbollsmatch. Eller liksom, det var liksom så lätt att samla ihop folk eller andra barn. Så man hade sällan tråkigt. Och sen var det väl liksom mer, jag kan tänka idag som, idag är jag själv förälder, så ser man saker på ett annat sätt också. Och då, när vi växte upp där, så var det liksom, gårdarna var ju ganska skyddade också. Och man kunde koden till alla andras portar och hus. Så det var liksom lättillgängligt att ta sig till vänner eller till andra gårdar.
Varför tror du att det är svårare, eller kanske fel ord svårare, men för barn idag att leka på det sättet? För man ser ju inte det på samma sätt som man gjorde förut. Jag tänker också på där jag växte upp. Då lekte alla på gården tillsammans. Det fanns inga bilar. Det fanns helt andra förutsättningar. Men barn är mer inne idag. Varför tror du det är så? Jag bara tänker, eftersom du själv var barn.
Det är så, tror jag, att man umgås på annorlunda sätt idag. Barn umgås på internet. Och jag tror att föräldrar idag är lite räddare att släppa iväg sina barn. Jag minns inte att jag var hemma när jag var barn. Vi var ute. Och ibland så gick man hem till sin kompis, och så var han inte hemma, och så sa hans föräldrar, ja, men han är hos den andra kompisen. Då gick man dit. Alltså, man kunde ju spendera 2 timmar ibland bara på att försöka hitta en kompis, och då händer det ju saker på vägen, och man blir kreativ, och man blir man upptäcker saker. Idag är det, ser annorlunda ut. Mm. Jag tror att det finns en rädsla från föräldrar, och jag tror att det finns ett annat intresse hos barnet att göra andra saker.
Men tror du, om man hade byggt Södra station idag precis på samma sätt med så här stora gårdar, tror du att det hade skapats mer social kontakt mellan barnen? Eller är det utdött?
Det är svårt att säga. Mm. Dels så, om jag bara tittar på, idag måste du typ ha en blipp för att komma in i ett hus. Mm. Det behövdes ju inte förut. Vi hade 6958, det var liksom postkoden i alla år när jag växte upp. Alla kunde, jag kunde inte ens vara den vanliga kod. Så bara en sån sak, alltså med tillgänglighet, att göra det lätt, finns ju inte idag på samma sätt. Idag är det mera skyddat. Bara en sån, jag avskyr blippar, liksom, bara av den anledningen. Det är inte som att inbrotten har minskat bara för att man har blipp, liksom. Nej, jag vet inte. Ja, kanske om internet försvinner så måste man gå ut och...
Jag tänker också så här, ju mer det har öppnats utåt, globalt, med internet, så blir det också mer stängt i det lilla bostadsområdet. Men ni har ju också bott i Palestina, eller du har bott i Palestina. Hur gammal var du när du flyttade dit?
Vi gjorde ett ärligt försök att flytta tillbaka helt och hållet. Då gick jag i femman. Vad är man då? 11? 10-11 kanske. Men innan det så hade vi bott där i långa perioder under sommarloven. Och även liksom innan jag började skolan så hade jag varit där längre perioder. Så liksom under hela min uppväxt fram tills att jag var 11 så hade jag varje år nästan spenderat längre perioder där. Så, och hur det kändes, det var blandade känslor. Jag var lite stor då, liksom. Och hade jag varit yngre hade jag nog trivts bättre. Men det var ganska svårt att flytta från sitt hem.
Även om... Det var inte platsen som kändes annorlunda, utan det var själva flytten.
Det var nog flytten, och sen var det nog att platsen kändes också annorlunda att vara där under vardag. Liksom, vi hade varit där under sommarloven eller liksom när vi var där. Då var det tillfälligt och då är allting roligare på ett sätt. Men att få gå i skola där och komma från liksom Björngårdsskolan till en liksom barack, det var annorlunda. Det var en stor omställning. Men det hade säkert kunnat funka om vi var mer förberedda på det. Men ja, det var mycket andra saker som hände i våra föräldrars liv just då, som jag tror också spelade in väldigt mycket till att vi flyttade tillbaka till Södra station. Typ nästan ett år senare, eller 9 månader eller någonting sånt, flyttade vi hem tillbaka.
För du startade också ett kafferosteri sen när du blev äldre. Berätta lite om det. Varför just kaffe?
ja, det finns många anledningar till varför jag startade mitt kafferosteri. En av dem var intresse. Liksom. Jag tycker om kaffe. Och ända sedan jag gick i högstadiet och gymnasiet har jag jobbat extra som barista och jobbat på kafé. Så kaffe har varit närvarande för mig. Alltså inte bara hemma utan även på jobbet. Och jag har faktiskt alltid tyckt om kaffe. Ända sedan jag var barn. Jag har gillat smaken. Så det är en av anledningarna. En annan var... Jag var 23 år och skulle bli pappa. Och egentligen hade jag väl planer på att utbilda mig och plugga. Och så. Men då så sa jag till mig själv att fan, jag måste starta någon business. Liksom. Jag ska bli pappa nu. Och så frågade jag mig själv, vad är jag bra på? Och då var jag det enda jag var bra på var att göra kaffe. Så... Eftersom det var det enda jag var bra på så tänkte jag, okej. Okay. Eller liksom, var bra på, men det var det jag kunde. Jag kan inte skriva en bok. Jag körde så här uteslutningsmetoden. Bara. Och det var ganska skönt. För att alla sådana här, i den åldern så är man ju ganska splittrad. Och många är det även längre fram i livet. Att det blir, man tänker, jag kanske ska plugga filmvetenskap. Eller jag kanske ska plugga filosofi. Eller jag kanske ska bli statsvetare. Alltså, för allt det där försvann för mig. Det var bara, jag ska göra kaffe. Och så minns jag stod och tittade liksom på ett hus. Och tänkte, varenda fönster, varenda lägenhet i det här huset har ett paket kaffe hemma. Så om jag inte lyckas liksom leva på att sälja kaffe, då är det fel på mig. Liksom. Så började jag så. Men sen innan det så hade jag fått en... Eller i samma veva kan jag säga, hade jag fått en liten kafferost från min farmor. Så det finns en koppling liksom, till Palestina där. Och förr, även i Sverige, så brukade kvinnorna rosta kaffe hemma. Och sen så malde man det. Och så. Det är så det gick till. Så hon rostade ju kaffe hemma när min pappa var yngre. Och även när vi var yngre. Så jag fick en liten sån kafferostare och... 2 kilo grönt kaffe i en påse. Och det var sista gången jag träffade henne. Och jag började rosta kaffe då i våran lägenhet. Då bodde vi på Malmgårdsvägen. Jag hade en gasspis och då började jag liksom experimentera och kolla på nätet. Och försöka liksom förstå processen. Jag förstod innan att det är en process man behöver lära sig att förstå. Och jag började där. Och sen finns det också en till liten koppling till min finska sida. Min mamma är från Finland. Och kaffekoppen som jag dricker ur nu heter ju Arabia Finlandia. Så det finns ju också, finnar är ju tillsammans med svenskar har alltid varit det folket som dricker mest kaffe i världen. Så genom kaffet kunde jag liksom koppla båda mina ursprung. Men samtidigt också göra en revolt mot mina föräldrar. Det var faktiskt egentligen den sanna anledningen. jag trodde då att jag gjorde en revolt mot mina föräldrar.
För att genom att?
Genom att inte göra någonting som min pappa har lärt mig. På den tiden kunde min pappa vara... Alltså, jag tror många föräldrar säger, men liksom, jag har lärt dig det här. Jag var så här, okej, om jag gör hummus, då kommer han säga, det är jag som har lärt dig. Men jag får falafel, det är jag som har lärt dig. Och jag var så här, jag vill inte att han ska säga till mig att han har lärt mig att göra kaffe. Och han kunde faktiskt inte rosta kaffe, även om han sa att han kunde det. Eftersom han kan allt. Så det blev en revolt där mot mina föräldrar. Men jag har ju fattat nu att det inte allt var en revolt, utan jag har ju bara gått i deras fotspår på ett annat sätt.
Men det är intressant det här med kaffe. Och du nämner så här, Sverige och Finland är de länderna där vi konsumerar extremt mycket kaffe. För kaffe är synonymt med storstäder. Man tänker så här, kaffe, storstad, latte. Men det finns också en slags problematik i kaffe. Att vi i västvärlden konsumerar kaffe. För jag vet att du har varit och besökt kaffeodlingar. Och reflekterat. Har du liksom reflekterat kring de här frågorna? Vår livsstil i en storstad är problematisk.
Ja, men det... Alltså, kaffe i grunden... Från början, om man säger snabb historia, kommer från Etiopien. sen var det liksom det första landet som började odla kaffe var Jemen. Och geografiskt så ligger det typ över vattnet bara. Det var ju inte, det var ju kolonialmakterna som tog det från Jemen till sina kolonier då i Syd- och Centralamerika och andra, Indonesien och Indien och så. Så det är ju en kolonial produkt då, som med mycket andra kolonialprodukter lever vidare. Och bygger på att det säljs billigt för att vi ska kunna konsumera någonting som faktiskt inte ens växer här. Jag har en konflikt med kaffe där, med mig själv också, som jag på något sätt någon gång kommer reda ut, hoppas jag. Och det blir lite oärligt och liksom, och så ska man prata om kaffe som är bra, som kostar rätt, så då har vi har inte råd med den produkten. Jag kan säga jag betalar dubbelt så mycket för mitt kaffe än vad kanske industrin gör. Men dubbelt så mycket är fortfarande alldeles för lite.
Mm.
Och ingen av oss i det här rummet hade jobbat för de lönerna som de får. Så det bygger ju på att det finns en fattigdom. Och att det finns folk som är villiga, eller snarare tvungna, att plocka kaffe. Och när det inte går längre, då har vi en... Då har vi ett problem med kaffe.
Mm.
Eller som med mycket annan konsumtion så är det där, ja, man kanske får dricka en kopp kaffe om dagen då. Eller en kopp varannan dag. För att det är det rimliga.
Mm. Och anledningen till varför jag också tar upp det här ämnet är för att folk vet kanske. Eller folk vet inte. Men samtidigt så är det ingen som bryr sig. För att man måste ha sin kopp kaffe. Vi måste sitta här och dricka kaffe medan vi spelar in podd. Och det finns ett beroende i, vi är beroende av städer och platser som är mindre affluent än vad storstäderna är. Och det är bara ett litet frö, få folk att reflektera över sin livsstil och hur det påverkar andra människor på andra platser.
Ja, och att inte bara stirra sig blind på en certifiering när det står att det är schysst eller liksom, utan det handlar ju om en livsstil och ett konsumtionsmönster. För även om du bara äter ekologisk mat, äter du 5 gånger om dagen så äter du fortfarande för mycket. Och vi behöver inte äta 5 gånger om dagen. Och gör man det, då är man rik och kan göra det. Så det finns många sätt att rädda planeten på.
Mm. Men just nu när vi ändå kommer in på mat och den livsstilen. Du har ett ställe som heter Bitsa. Den heter Bitsa med B, så roligt, för att, vadå, man kan inte säga P på arabiska.
Exakt.
Mm. Hade du kul när du kom på den titeln?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, det var väldigt kul, men det är också ett namn, är alltså ord är ju mäktiga. Och när man jobbar med mat, så låt oss säga att det skulle heta pizza, liksom, att det vi gör pizza, då finns det regler för vad du får och inte får göra. Men genom att kalla det Ibiza så...
Vad menar du med regler?
Det finns alltså det finns oskrivna regler i hur du får göra en pizza. Mm. Då finns det folk som, då hamnar du i en kategori där du jämförs med andra som gör det. Och det finns många som gör pizza väldigt bra. Men genom att döpa det till Ibiza så skapar jag en egen kategori där jag fick göra vad jag ville och vara fri. Och inte bli jämförd med någon annan, eftersom det inte finns någon annan att jämföras med. Även om det är en pizza, så är det ändå en pizza.
Mm.
Och då fick jag vara bäst där. Så tänkte jag.
I din egen kategori?
I min egen kategori, där bara jag är med och tävlar. Jag är liksom ingen tävlingsmänniska.
Det är bra utgångsläge.
Ja.
Men har du reflekterat kring vad mat och kaffe bidrar till i städer eller på platser?
Jättemycket.
Mm. Berätta.
Ja, men när jag skulle öppna Ibiza så den första frågan jag ställde mig själv var, behöver Stockholm en till restaurang? Och det var nej på den. Och är det liksom viktigt för våran... Ja, men, överlevnad? Nej, det är det inte heller. Så varför vill jag starta en restaurang? Och då får man börja svara på de frågorna. Liksom, vad bidrar vi med? Vad har det för syfte? Och för mig har det ju Ibiza varit ett sätt att berätta om min mat, min historia, min matkultur. Också liksom, även om mycket av det jag gör inte kanske är utåt sett politiskt i mina företag, så blir det ju också en politisk handling bara genom att öppna ett sånt ställe.
Varför det?
Därför att dels att man gör någonting innanför tullarna som man kanske förväntas få utanför tullarna till en billig peng. Det är mycket saker som man inte tänker på när det kommer till restauranger. Liksom, varför är du beredd att betala 200 spänn för en pasta? Men om vi tar 80 spänn för en falafel, då kommer folk tycka att det är dyrt. Mm. Vem bestämde att pasta är dyrare än falafel?
Jag minns faktiskt när falafelbaren öppnade. Och då fanns det inte supermånga falafelställen runt om i Stockholm. Det
fanns inga.
Nej, men det fanns här...
alltså det fanns inte.
Ja, men man kunde köpa det på någon så här random... Ja, precis. Jag kommer ihåg att folk tyckte att det var jättedyrt. För att man också jämförde med priserna i Malmö. Så här, falafel kostar 20 spänn.
Mm.
Varför blev det sån reaktion?
Ja, men det
är ju kopplat till det du säger.
Och det är ju kopplat till att du har en föreställning av att någonting är mindre värt än någonting annat. Den arabiska maten är mindre värd än någonting annat. Än den italienska maten. Fast pasta är ju mjöl och vatten. Så det är billigare att göra en pasta än vad det är att göra en falafel. Så jag menar bara att någon har bestämt att vissa länders matkultur är mer värda än andra. Och den bilden vill vi ändra på. Det var liksom inte att vi satt ner hela vår familj och hade ett möte. Att nu ska vi göra det här. Men det har liksom blivit så. Och det går ju också tillbaka till det du pratade om i början med att vi är från Södra station. Liksom staden har ju sina gränser. Och för många handlar ju livet om att ta sig närmare stan.
Mm.
Min mentalitet, genom att ha växt upp där jag växt upp, är att jag är stan i mitt huvud. Alltså, jag behöver inte...
Bli stan.
Jag kan flytta vart som helst.
Mm.
Jag är stan. Och...
Bara det också så här, beroende på vilken plats man är uppvuxen på, så har man en annan frihet i huvudet.
Mm. Och jag är väl medveten om det, mitt privilege där. Och vill utnyttja det på rätt sätt. Och därför så vill jag också visa att andra som är som jag, som ser ut som jag, som kanske har samma bakgrund som mig, det är möjligt. För det som är lite tragiskt i det här, att de enda som var skeptiska till mitt koncept, det var liksom folk som har invandrarbakgrund. Ja, tror du svenskar kommer gilla Zatar? Eller tror du svenskar kommer gilla Mzechan? Eller tror jag, fan, svenskar äter rå fisk, det är klart de kommer gilla det. Men, och där är också en del att bara att man har en sån, ett sånt tvivel kommer ju någonstans ifrån. Så att så maten är jätteviktig. Jätteviktig för att öppna upp dörrar. Och det gör vi nog. Och sen också att vi kände att vi som familj kan... Vi har också... Som palestinier så har du många fighter att kämpa. Ja, liksom förutom ja, det vi ser på nyheterna så har vi ju... vi behöver ju bevara vårt arv, vårt matarv. Och som blir stulet. Och det är ju stöld. Liksom. Det är inte det är ingen diskussion. Liksom,
det är inte ett lån.
Det är inte ett lån. Det är inte så här, ah, men det är så här, när israeler säger att hummus kommer från dem. Eller, vilket i andra storstäder i Europa så kan man se liksom, att de har tagit den maten och gjort den till deras. Liksom. Men i Stockholm så någonstans så tror jag att vi var först liksom, och har visat att nej, det här är palestinsk mat. Och jag tror att vi når ut till väldigt många. Så att jag tycker att vi har en viktig roll mot vårt folk och vårt arv.
Mm. Har du någonsin funderat på, du säger att ni har en viktig roll. Och jag vill också komma in på den här frågan om kanske gentrifiering. Har du någonsin tänkt på det? Med att det ändå är hipp restaurang. Eller det drar dit en viss typ av klientell. Att folk tänker så.
Ja, absolut. Det tänker ju på. Alltså det är också en annan del av. Liksom, det här är också en business. Mm. Alltså, det är också något som ska.
Finns det någon konflikt där?
Alltså, helt ärligt. Egentligen inte. För det är större än vad jag kan påverka. Det känns, alltså jag gillar inte det, att det händer, men det händer ju i alla städer.
Mm.
Men man kan också vara medveten om det, och jag försöker ändå ha respekt för det i det jag gör. Och vad jag ser hos mig och på våra restauranger så känns vi ändå, eller jag vill att vi ska uppfattas som inkluderande och demokratiska, och att när man tittar på de sällskapen som sitter på min restaurang så känner jag ändå att det är en bra mix. Jag vet inte om det är svar på frågan, men jag tänker på det, absolut.
Men jag tänker att det att den diskussionen oftast blir hamnar i någon slags fel fokus. Att det är verksamheter och människorna som gentrifierar ett område när det egentligen är från en högre instans. Så också att slå hål lite på den myten att det kommer sällan underifrån i ett Stockholmsperspektiv. Sen så finns det olika typer av gentrifiering såklart. Men sen helt plötsligt så bestämde du dig för att ta dig till Gustavsberg.
Ja, och gentrifiera Gustavsberg.
Eller om det går att gentrifiera Gustavsberg ens.
Går, för att vi gör ett reverse.
Kan man höja bostadspriserna ner där?
Ja, men det är också ganska intressant. För du kommer in med lite stanperspektiv. Men tillbaka till det här med gentrifiering. Alltså, bara för att nämna. Vi har ju startat allt det här från liksom scratch. Vi kommer inte från pengar. Vi har inte haft pengar. Vi har ändå lagt in liksom vår tid. Tagit stora risker ekonomiskt och så att alltså jag menar, ja visst vi är en del av gentrifieringen men med en hög risk och så att det är bra att ha med sig det att inget sker bara automatiskt och sen då med till Gustavsberg då och det är kul att för mig då som har liksom bott i stan hela livet och i Södra station. Jag visste faktiskt inte ens att det låg i stan förrän jag gick i gymnasiet. Men, men det är tydligen så gör det. Men, så, och sen flyttade jag ut till Gustavsberg och öppna verksamhet där.
Hur har det varit? Så varför just Gustavsberg?
Så, av många anledningar. Dels för att det är, jag tycker det är fint. Innan jag startade mitt kafferosteri hade vi en hummusfabrik i Märsta. Och min pappa startade den 2004. Och den hette Maxos. Och vi var den första fabriken i Sverige som tillverkade hummus till dagligvaruhandeln. Så vi sålde hummus till alla butiker. Även till många i Norge. Eller jag tror Norge, Danmark, Finland också. Hur som helst. Det var en hemsk upplevelse för mig. Att åka till Märsta varje dag. Jag tror att i efterhand att jag var deprimerad.
Och inte på grund av att du åkte fram och tillbaka? Eller det var avståndet?
Alltså det var liksom, ja, men för mig var det så här, om jag skulle till stan, alltså på den tiden då, stan, Orleans City, då antingen promenerade man eller så tog man en station med pendeln. Mina kompisar bodde liksom i Södra station eller Söder eller Gamla stan. Alltså min bild av Sverige var väldigt fel, men jag gillade min bild av Sverige. Och sen från en dag till en annan så ska vi åka till ett industriområde i Märsta. Och det är liksom 50 minuter, en timmes resväg. Det är en jättetråkig väg. Det är också någonting som, när man bygger vägar, att kunna få se träd eller någonting, det gör att din resa blir roligare. Så man åkte ut antingen med bil eller med tåg. Och så när jag flyttade till Gustavsberg så tyckte jag att det var så fin väg ut. Man åker förbi den här Farsta bron, man ser vatten. Alltså på vintern är det liksom helt vitt på träden. Och så att för mig, själva resan till jobbet är jätteviktig. Så den laddar upp, jag får bra energi i kroppen när jag kommer fram eller har det. Så det är en av anledningarna. Och sen att det fanns ingen trafik ut och ingen trafik hem på morgnarna och på eftermiddagarna när jag behövde resa. Och det var nära hem. Men också att Värmdö har mycket mathantverk. Det finns alla möjliga sorters mathantverkare där ute. Och det fanns inget kafferosteri. Och då kände jag, okej, men jag hade redan ett kafferosteri i min pappas garage då i Stureby. Och då tänkte jag, om jag ska flytta någonstans så flyttar jag till Värmdö, till Gustavsberg. Så även där flera olika anledningar som klaffade bra. Och sen i höstas så flyttade vi till den gamla porslinsfabriken. Det finns en gammal historia i Gustavsberg med porslinsfabrik som många känner till, men som man typ inte känner till heller. Mm. Så att det är värt att googla lite om det. Det är ändå en del av svensk historia. Och i en del av den gamla fabriken har vi då öppnat butik och restaurang och kafferosteri, allt under samma tak. Och då sa vi också till oss själva, vi frågade oss själva, liksom, vad ska vi göra här? För Värmdö är ju lite liksom, för oss som är från Södra stationer, från stan, är det lite landet. Liksom. Och det är jättemysigt att åka dit och du vet, men det är just det här, någon har bakat någon hembakad kaka och liksom, man får den här romantiska bilden av landet. Men jag är inte landet, liksom, jag är i stan. Och då tänkte vi när vi inredde stället att okej, men vi tänker stan. Vi tänker, hur skulle vi gjort det om vi öppnade i stan? Hur representerar man sig själv på bästa sätt? Och det är genom att vara sig själv och vara ärlig med det. Och det är jättekul, för det är många som kommer in och bara säger, gud vad det känns som att man är typ på ett ställe i stan. Eller man är i Brooklyn. Eller man är där. Och så då har man ändå nått fram till, på rätt sätt tycker jag, till konsumenten, till kunden.
Har ni på något sätt bevarat känslan av att det är gammal porslinsfabrik?
Vi har egentligen inte gjort så mycket med inredningen. Mer än att vi har liksom tagit in våra maskiner och så. Sen är det ju, jag tycker ändå att man får känslan av att det har legat en fabrik där. Mycket rör i taken och det är ganska slitet på ett sätt. Men vi har tycker lyckats få till det med att använda sig också av mycket råmaterial och växter och alla maskiner. Så det ser rätt ballt ut.
Mm.
Och det är inte som att vi har råd att så här, göra vad vi vill. Utan vi är till samma sak där. Vi jobbar med noll budget som vanligt.
Du har tidigare pratat om det här Stockholmskomplexet med att man vill till olika platser och man inte känner sig hemma där man är. Vad behöver man göra? Vad behöver Stockholm göra för att bli av med det här? Eller alla storstäder egentligen för att bli av med det här komplexet? Eller föreställningen om att alla vill in till stan? För så är det ju inte.
Nej. Och där har ju vi någonstans brytit oss loss genom att inte göra någonting i stan. Sen kan man ju diskutera Gustavsberg, hur mycket orten det är. Liksom. eller måste det vara det? Jag vet inte. Alltså jag har liksom inte de... Jag har inte nått dit i mina tankar än.
Men jag tycker du sa det fint att det bästa man kan göra är att bara vara sig själv.
Bara vara sig själv, mm. Ja. Men så är det väl när man gör musik också. Mm. Liksom, försöker du göra någon annans musik så kommer det bara vara någon annan. Mm. Man kommer höra att det är en kopia.
Innan vi avslutar så ska jag göra en lek som heter Favoriten. Mm. Och den första frågan är... Vad finns på din favoritpizza?
Helt ärligt.
Mm.
Majs. Alltså burkmajs. Ja.
Tomatsås och burkmajs eller bara?
Tomatsås, mozzarella, burkmajs. Mm. Ja.
Gott.
Det är otroligt gott. Ja.
Vad har du för favoritkaffe? Hur är det rostat?
Det beror helt på. Men jag... gillar kaffe från Centralamerika.
Mm.
Överlag. Costa Rica. El Salvador.
Favoritstad och varför?
Och utanför Stockholm.
Mm. Eller om Stockholm är din favoritstad.
Nej. Jag gillar Berlin.
Mm. Varför det?
För att det är nice. Bara. Man kan bara glida runt.
Var sig själv,
ja.
Och sista frågan, vilken är din favoritpodd? Finns bara ett rätt svar på den frågan.
Jag tillhör ju de som inte lyssnar på poddar. Så det här kommer väl bli min favoritpodd.
Okej, perfekt. Adel, tack så jättemycket för att du kom idag.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.